Den här predikan, den har som överskrift: alla stridsmän dog. Alla stridsmän dog. Och ni kommer längre fram här och förstå vad jag menar. Det är det är goda nyheter detta alltså. Det låter lite sorgligt, men det är goda nyheter. För ett tag sedan så var jag nära att hamna i en situation, en praktikplats som jag inte ville. Men så, jag nämnde det här tror jag vid ett bönemöte. Och så kände jag att jag måste, det finns ju bara en sak att göra eftersom jag inte vet, är detta någonting som ingår i Guds vilja för mig? Då vill jag be, ske din vilja. Det var bara det att jag kände, jag kunde be det med huvudet men inte med hjärtat. Och när det närmar sig så den här dagen, så då kände jag att jag måste gå in i bön och fasta. Det var lite kamp, men så kom, när jag var i bön så kom det här. Jag kände i hjärtat att en helig ande verkade och hjälpte mig att kunna be bönen av hjärtat. Jesus, om du vill gå dit vill jag gå med dig. Och orden och den här berättelsen om Emmausvandrarna som vi läser om efter Jesu uppståndelse, som bad, när Jesus, de hade gått och vandrat med Jesus, han öppnade deras sinnen så de förstod skrifterna, står det. Och så när han var på väg, Jesus liksom gjorde tecken av att han skulle gå en annan väg, men också stanna hos oss. Och så kom det där ropet i mitt hjärta: Jesus, bara jag får vara med dig, bara jag får vara med dig, då kvittar det vart jag går, bara jag får gå med dig. Och jag kände det ropet i mitt eget hjärta. Och vi pratade om det, Jan och jag, om det var igår eller häromdagen, just det där att det finns ett uppror i oss alla. Och det kan vara kamp ibland och komma dit när vi av hjärtat kan be: ske din vilja, Herre. I samband med det här hade jag också en dröm som jag upplevde var profetisk. Jag förstår inte än varje detalj i den, men det handlar om, det var ett budskap som handlade om att vi var på väg ut ur öknen. Vi kom till utkanten av öknen och det var en sån lättnad när jag kom över krönet och vägen liksom bakom mig, den var väldigt knölig. Det var trånga passager och det var torrt och på många sätt besvärligt. Men framför mig så planas marken ut. Och jag kände en sån lättnad. Åh, här tar öknen slut. Och syftet med ökenvandring, och det syftar ju på Israels folk, det vi läser om i Gamla testamentet, i Moseböckerna där. Syftet var ju och är för oss, för det är ju en bild på ökenvandringar andligt sett som vi också får gå igenom i våra liv. När Gud vill förbereda våra hjärtan för det som ligger framför, så att vi går hela vägen med honom. Han vill förbereda våra hjärtan. Han vill också förbereda våra hjärtan för att gå in i Guds löften. För det är ju det som landet handlar om. Det kallas löfteslandet. Att vi kommer in i de löftena. I Kristus. En förebild på landet. Här i livet. Men också för evigheten. Det verkliga landet. Det himmelska landet. Eller himlen som vi säger. Och när vi går in i öknen, jag minns för många år sedan en amerikansk pastor, heter Jerry Potter heter han. Och han sa något ungefär så här: när vi går in i öknen, då är det Jesus som kallar oss. När vi går ut i öknen, då är det vi som väljer honom. Och nu förstod jag i den här bönen, i mitt hjärta, när mitt hjärta ropar: Jesus, allt är ju din hand, bara jag får vara med dig så vill jag gå var som helst. Och jag kände att det var någonting som har med ökenvandring att göra. Jesus kallar oss och vi får gå ibland i en ökenvandring. Och när vi kommer ut därifrån, om Gud har fått göra det han vill i våra liv, då följer vi honom av kärlek. Inte för att vi har någon kärlek i oss själva och ge till honom, till Jesus. Men det är för att han har älskat oss först. Och att han har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan, som det står. Därför så förändras våra liv inifrån. Våra hjärtan förändras så att vi kan be den bönen. Det beskrivs i Uppenbarelseboken 14, vers 4 så här. Och det är bruden, alltså Guds folk, Guds församling. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och lammet. Och kvinnor här, det är ju bildspråk väldigt mycket. Och symboler i Uppenbarelseboken. Och det står alltså för falska religioner, falska läror. De följer inte det. De är rena, står det. Fläckfria, står det längre fram i den här versen. De följer lammet vart det går. Följer Jesus. I Höga visan beskrev Salomo också de här tankarna i kapitel 8, vers 5. Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän? Och i nästa vers, vers 6. Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden. Dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är en eldsglöd, en Herrens låga. De största vatten kan inte släcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Och det här är agape-kärleken, som det heter på grekiska, agape. Det är Guds fullkomliga kärlek till oss. Paulus, han beskriver det så här i Romarbrevet 8:35. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd. Han räknar upp allt tänkbart. Nej, konstaterar han. Inget av allt detta kan skilja oss från Kristi kärlek. Öknen och ökenvandringen, det är där också som vi både prövas och vi fostras av Gud. Men det innebär befrielse från vår självtillit, från vår självtillräcklighet, som faktiskt binder oss och som begränsar oss. Det hjälper oss att komma till en djupare överlåtelse till honom som har älskat oss och älskar oss så oändligt högt. Ökenvandringen handlar ju om att lära känna Jesus mer och hans vägar. Att vi får lära oss att förtrösta på honom, inte på oss själva. Vi får lära oss att lita på Gud och att lyda honom av hjärtat. När vi böjer oss och ödmjukar oss inför honom och överlåter oss till honom. Vi får lära oss mer och mer att leva av Guds nåd och Guds kärlek till oss. Det liv som Gud har tänkt för oss redan innan vi föddes. Så att vi också kan vara hans vittnen och vi kan vara hans redskap, hans sändebud. Ge vidare det vi har fått. Ge vidare den kärleken som Jesus har gett oss. Får vi ge vidare till andra och till varandra. Och vi får lära oss också att inte strida med egna vapen. Om ni minns så sa jag att den här överskriften hette Alla stridsmän dog. Vi får lära oss att strida med Guds vapen. Och det är nog så att alla löften ligger bortom öknen. Alla löften ligger bortom en ökenvandring. Därför att det är någonting, saker som Gud måste göra i våra liv innan vi får komma in i löftena och se dem fullbordade. Och vi vet också att Jesus själv leddes av anden ut i öknen innan han började sin tjänst här på jorden. Det innebär ju alltså fostran, och det som man kan tänka som den där bilden som Jesus tar av trädet som ska beskäras. De torra grenarna ska skäras av. De grenarna som bär frukt behöver också ansas så att vi bär mer frukt, säger han. Det är befrielse i våra liv, befrielse från människofruktan, som Bibeln säger är en snara för oss. Att vi inte fruktar människor, utan vi fruktar Gud. Det är honom vi litar på. Att vi är fria från det som är snarare för oss fria att följa Jesus. För om vi inte är fria så kan den där plantan riskera att torka och dö. Om vi är bundna av, till människor, av vad människor säger. Att det står högre än vad Gud säger. När han kallar oss till befrielse så att vi lyder Gud mer än människor. Vi kan se när vi läser om Israels folks ökenvandring, lärdomar och erfarenheter som ju är till uppbyggelse och hjälp för oss. Vi kan läsa om Guds omsorg. Och han säger, ja, det var Mose sa så här, när Mose då sammanfattar och undervisar Israels folk i femte Mosebok kapitel 2, och där i vers 7 så står det så här: ty Herren din Gud har välsignat dig i allt vad du har företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i den stora öken. I dessa 40 år har Herren din Gud varit med dig och ingenting har fattats dig. Och jag tror att vi kanske kan vittna om det, var och en. När vi ser tillbaka, när vi la våra liv i Guds hand, kan vi konstatera, inget har fattats mig. Jag fick den frågan en gång på 90-talet när vi fick leva flera år i tro. Vi hade inte, vår sammanlagda inkomst var under existensminimum. Vi fick se många ekonomiska under. Men jag minns ett tillfälle när jag var i bön. Och ännu en sån där omöjlig, det såg mänskligt sett ganska omöjligt ut. Ekonomiskt. Men jag kände en orubblig frid som Herren hade gett mig. Och så var det, jag fick det där tanken, var precis som Gud sa: se dig tillbaka. Har något fattats dig? Och jag kunde bara säga: nej, Jesus, inget har fattats mig. Du har sett till våra behov. Det har inte varit någonting, alltså det var inget överflöd. Men allt det vi behövde, det hade vi. Det hade Gud sett till att vi hade. Och vi kan se om Guds ledning, läsa om Guds ledning, om hans barmhärtighet. Det står i andra Mosebok, till exempel kapitel 13 och från vers 17. När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom Filistenas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se krig hota. Därför lät han folket ta en omväg genom öknen. Gud hade sån omsorg om folket att de inte skulle bli så rädda eller gripas av fruktan, så att de rusade tillbaka till Egypten och tillbaka till slaveriet. För Gud ville ju rädda folket och välsigna dem och föra dem till ett gott land. Och därför så fick de gå en omväg när Gud ledde dem, för att de inte skulle bli rädda. Gud hade alltid en utväg för dem. Och vi har det löftet. Paulus skriver i första Korintherbrevet 10 och vers 13. Den versen som vi får, tror jag, påminna oss om många, många gånger. Ingen annan frestelse eller prövning har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer, eller prövningen, skall han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Han bereder en utväg. Och vi kan läsa om hur Gud faktiskt förde Israels folk in i omöjliga situationer gång på gång. Men han lämnar dem aldrig. Han hade alltid en utväg. Gud hade en färdig utväg för dem. Han beredde den. Han hade redan lösningen klar. Men han ville lära folket att lita på Gud. Inte vara så där närsynt och kortsynt att man bara litar på det man ser och har för ögonen. Utan att lära sig att lita på Gud, för han har omsorg. Han bereder alltid en utväg. Och så får vi också påminna oss om vad Gud har gjort tidigare i våra liv. I psalm 77 och 12 kan vi läsa: jag vill minnas Herrens gärningar. Jag vill minnas dina forna under. Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort. Vi kan alltså med andra ord tacka redan i förväg egentligen. För vi kan komma ihåg och se tillbaka när Gud hjälpte. Men där var ju en situation och vi såg ingen lösning. Men tänk att Gud, han kom. Ja, han kom sent, men han kom inte för sent. Han hade en fortsättning. Han hade en lösning. Han hade en väg för oss. Och så måste det ju vara idag också. I den här situationen. Så får vi påminna oss. Och därför så skrev Paulus. En man som hade erfarenhet av många, många omöjliga situationer. Han skrev så här. Andra Korintherbrevet 2:14. Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i Kristi segertåg. Alltid för oss fram i Kristi segertåg. Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Därför att det påverkar vår omgivning. När vi har en förtröstan på Herren. Och andra ser. Jo, men de förtröstar på Herren. Och människor, många människor har tagit emot, kommit till insikt och omvänt sig, tagit emot Jesus som sin personliga frälsare. När de ser, ja men den där personen tror verkligen på någonting. Den där tror verkligen på Gud. Tänk om det är sant. Gud beskyddade Israels folk mot fiendens förbannelser. Och det kan vi läsa om Bileam, den falske profeten, eller profeten, han hade en profetisk gåva, men det han gjorde det var att han ville tjäna pengar på sin gåva. Och så vart han lejd av en fiende till Israel. Blev uppmanad att förbanna Israels folk och Guds egendomsfolk. Men Gud stoppade Bileam och han får istället välsigna dem och uttala Guds välsignelse över dem. Och det finns många, många vittnesbörd av människor som har kommit till tro på Jesus, som tidigare har varit inne i det okulta, i spiritism eller i nyandlighet och sånt här. Som har berättat om när de utövar sånt där, till och med vodo och annat. I den andliga världen så kunde de se att de som var kristna, de frälsta, det kunde de inte skicka någon förbannelse över. De hade ett beskydd. De kunde inte röra dem. Det finns många, många sådana vittnesbörd. Men vi kan också läsa om att synd och olydnad får konsekvenser. Och då kommer vi till de här stridsmännen som dog. Och det var när man närmade sig slutet av ökenvandringen. Och vi förstår att man kommer inte in i löften eller i landet hur som helst. Och femte Mosebok 2 och från vers 14 står det, och det är Mose som säger det här. Från den tid vi lämnade Kadesh Barnea till dess vi gick över floden Sered gick det 38 år. Och under den tiden dog hela det släkte av stridsmän som fanns i lägret. Så som Herren med ed hade förklarat för dem. Ja, Herrens hand var emot dem. Han utrotade dem ur lägret så att de dog. Och vi kan ju undra, varför måste de dö? Varför gjorde Gud så här? Ja, det vi får svaret i fjärde Mosebok 14:11. Herren sa till Mose: hur länge ska detta folk förakta mig? Och hur länge ska de vägra tro på mig trots alla tecken jag har gjort ibland dem? De hade ju varit med hela denna vandringen men vägrade tro. Det står att de ville inte tro. Och det är det hindret som finns. Det är det egentligen enda hinder, kan man säga, som kan hindra Guds verk i våra liv. Det är om vi inte vill. Då tvingar Gud oss inte. Och Paulus, han skriver i första Korintherbrevet kapitel 10 från vers 6. Det som hände med dem, han syftar ju då på Israel. Det som hände med dem har blivit ett varnande exempel för oss. För att vi inte liksom dem ska ha begär till det onda. Det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vad gjorde de? De förkastade Herren. Gud, han gav dem chans på chans på chans, men ändå ville de inte. De förkastade Guds kärlek, de förkastade det Gud ville göra och de vägrade ge upp sin självtillit. De ville inte lyssna och förtrösta på Gud och lita på Gud. De ville själva leda och styra och bestämma. Och stridsmän, kan man säga, är en bild på köttets sinnelag. Eller det Bibeln kallar, det Nya testamentet kallar, syndanaturen eller den fallna naturen. Som vi alla människor bär på. Och i den finns ett uppror mot Gud. Vi kan se att de var varnande exempel. Och vi kan, när vi läser om de här stridsmännen, som ju då är en bild på den stridighet och det uppror som finns emot Gud i köttets sinnelag. Vi kan se att det de ville, det var att komma, de ville gärna bli fria från Egypten. De ville bli fria från slaveriet. Och de ville ha ett bättre liv, ja visst. Men på sina egna villkor. De ville inte lära känna honom som gav dem allt det här. De ville så att säga ha fördelarna. De ville ha rikedom och allt det goda. Men de ville inte ha att göra med givaren. De ville bara ha gåvorna. Och Paulus skriver i Romarbrevet 8 och från vers 6. Köttets sinne är död. Men andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Och det är så att den där syndanaturen eller köttets natur vill faktiskt styra Gud istället. Därför finns det många både religioner och villolärare som bygger just på det där att människan styr. Människan styr Gud och befaller Gud. Det är utifrån köttets sinnelag, men det leder till död. Paulus, han kämpar ju med det där i sitt eget liv. Men den fallna naturen, köttets natur. I Romarbrevet 7, där han kämpar med detta. För han ville ju verkligen leva för Herren. Han ville ju göra det rätta och det goda, Guds vilja. Men ändå klarar han inte av det. Och så kommer han där till vers 24 är det väl. Så brister han ut: jag, arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Men Gud vare tack. Jesus Kristus vår Herre. Jesus Kristus vår Herre. Han kan befria mig. Han kan förvandla mig. Han kan förändra mig. Han kan bryta ner upproret som finns emot honom. Och när vi läser om de här stridsmännen som här är en bild på köttets natur, det upproriska mot Gud, så ser vi också att de gick ständigt i otakt med Gud under ökenvandringen. Det ledde till förvirring, det ledde till splittring, till uppror, till nederlag och det ledde faktiskt till död. De var ständigt i otakt med Gud. Och köttet, det älskar de här 8 punkterna till framgång. Köttet älskar lagar och strukturer och tekniker och metoder. Det är sånt som köttet älskar. Men då är man också bunden i människofruktan när man följer det. Man blir bunden i det om man inte är det. Och man reagerar utifrån fruktan. Och det var det de här stridsmännen gjorde. När de kom till landet. När de stod inför en totalt omöjlig situation. För här fanns det ingen möjlighet. Alltså det gick att ta sig och följa med strömmen genom öknen. Men att gå in i landet, där tog det stopp. För det här var totalt omöjligt. För att inta landet, det måste ske i tro. Alltså det är Guds verk. Det är bara han som kan göra. Nu var det fiender här. Här var det kamp. Här var det strid som väntade. Här hade man inte en chans att gå in om man förlitar på sin egen duktighet eller sina egna resurser. Totalt omöjligt. Därför fick folket gå 40 år eller 38 år extra kan man säga i öknen tills den generationen dog ut. Det köttsliga sinnelaget dör ner eller blir korsfäst som det då beskrivs i Nya testamentet. Och det är det här som jag vill belysa. Att vi ser vad som händer här med ökenvandringen, vad Gud gör. Att vi läser det tillsammans med Nya testamentet och ser vi också ljuset i vad Gud gör i våra liv. det som hände när de här stridsmännen var med på vägen. När köttets sinnelag är med. Det var, och det kan vi läsa om exempel här, att när Gud sa gå, ja då stod man still. Nej, då vågar man inte. Men när Gud sa stanna, då drog man iväg i övermod, står det. Det där återkom hela tiden, att man hela tiden var i otakt med Gud, därför att det fanns ett uppror mot Gud. Och det är just de där frestelserna som vi läste om, som alla möter, som inte vi kommer undan heller, som fienden vill fresta oss med, som Jesus blev utsatt för när han frestades i öknen. Att själv ta över, att själv styra istället för att lyssna in vad fadern säger, vad är faderns vilja. Att det alltid göra vad fadern ville. Och Satan kan komma till oss. Lite kompromiss gör väl inget. Eller ta för er bara. Ni behöver inte vänta på Gud. Det är bara att ta för sig. Eller om du bara faller ner lite grann inför mig och tillber, så ska jag ge dig makt och herradöme. Allt det som du vill ha. Men det är ju i köttet det. Uthålligheten. Kanske en av de svåraste läxorna, men nödvändigt för oss. Att vi är uthålliga, att vi väntar efter Herren. För när köttet vill stressa och skynda på och hitta på lösningar och dra iväg, då manar oss den helige ande, sök Guds ansikte. Vänta efter Herren. Det är det viktiga. Så att vi går när Gud säger gå. Att vi får lära oss att gå i takt med honom. Då kan vi också gå i takt med varandra. I Uppenbarelseboken 3 och från vers 10 står det: eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Det var det profetiska budskapet till den församlingen som vi läser om där. En av de sju församlingarna, och den som var i Philadelphia. En liten församling som inte hade någonting egentligen mänskligt att skryta om. Det står att deras kraft var ringa. De, vad vi förstår, kanske inte var så många heller. Men de hade tagit vara på Guds ord, på Guds bud. Och bevarat och bekände Jesu namn, står det. Och de har tagit vara på mitt ord om uthållighet. I Galaterbrevet 5 och 25 står det så här: om vi har liv genom anden, låt oss då även följa anden. Så skriver Paulus. I gamla översättningen 1917 där står det: vandra i ande. Låt oss då även vandra i ande. Och ordet, det betyder gå i takt med anden. Det är det som Gud vill lära oss i ökenvandringen. Och i Romarbrevet 15 och 4 skrev Paulus så här: ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger skall bevara vårt hopp. Och må, lyssna nu, uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja. Det är alltså Gud som ger oss den uthålligheten vi behöver. Han är uthållighetens Gud och tröstens Gud. Han möter oss precis där vi är. De som hade mod att gå in i landet, ja, det var de som hade lärt sig att lita på Gud. De hade valt att lita på Gud. Ett val vi gör. Jag vill. Det är inget jag klarar i min egen kraft, men jag vill. Och så får jag be om Guds hjälp, den heliga andes kraft, att följa. Deras stridighet och upprorighet mot Gud hade dött ner i öknen. Men vi ska se lite på Mose också. Mose, han fick ju se landet, men han dog också. Han kom heller inte in i landet. Och det står om i 5 Moseboks 31 kapitel, eller sista kapitlet där. Mose gick från Moabs heder upp på berget Nebo, på toppen av Piska, mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet. Från Gilead ända till Dan, och så beskrivs här. Från hela landet, öster till väster och norr till söder och så här. Och Herren sa till honom, detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sa, åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen, alltså Gud begravde honom i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Så vi läser att Mose, han fick gå upp på ett berg. Han fick se hela landet. Hela löfteslandet fick han se. Underbart land. Men han fick inte gå in. Och vi vet varför. Det var ju därför att han av misstag slog den andra gången på klippan. När han skulle tala till klippan. Och det är detsamma, innebörden, förebilden är detsamma som att korsfästa Kristus igen. Det var uppståndelseklippan den här gången han skulle tala till. Men det finns ju en djupare förebild i det här som inte har direkt med Mose att göra det han gjorde. Men först vill jag läsa om landet i Nya testamentet. Vad är landet? Jag tror att det är det Paulus skriver om i Efeserbrevet. Kapitel 3 från vers 16. Jag ber att han i sin härlighets rikedom ska ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Och ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Ni ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det handlar alltså om att lära känna Jesus. Mer och mer bli rotade i hans kärlek. Och näst i vers 20 kan vi läsa, han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Varför fick inte Mose då komma in i landet? Jo, därför att vi läser vid flera tillfällen att Mose representerar lagen. Mose var ju Guds tjänare. Men han representerar lagen. Och det står i Johannes 1 och 17. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Vi kan också läsa det Paulus skriver om lagen. Att lagen är god. Budordet är heligt och rätt och gott. Men lagen var kraftlös. På grund av synden, på grund av den där syndanaturen, köttets natur i oss. Lagen var god, men den har inte kraft att förändra oss. Vi kan försöka att hålla lagar och hålla bud med all kraft som vi försöker. Och ändå kommer vi till korta. Därför att lagen kan inte förändra våra hjärtan. Vi kan göra 1000 goda gärningar, men det förändrar inte våra hjärtan. Det finns bara en som kan förändra våra hjärtan. Det är han som dog för oss, som bar vår synd, som vann evig seger på Golgata och uppstod för att ge oss liv. Och han skriver så här, Paulus i Romarbrevet 8 från vers 3. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var, genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin son, egen son, som syndoffer. Och vers 4, så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter ande. För vad händer när vi tar emot Jesus? Och idag är det på nätet, på bloggar och så här, väldigt mycket diskussioner om detta. Vilka lagar gäller inte och buden och så vidare. Men vi ser ju att buden finns med i Nya testamentet. Men vad händer när vi tar emot Jesus våra liv? När han får ta hand om våra hjärtan? Ja, det mest naturliga och självklara är att vi vill kasta bort alla avgudar. Och vad säger första budet? Ni ska inga andra gudar ha jämte mig. Eller hur? Hela vårt inre, vi får ett nytt hjärta. Vi får en ny vilja, vi får en ny längtan, ett nytt mål. Och på det sättet förändras vi inifrån enlighet med Guds bud. Men det är Guds verk, det är den helige andes verk i oss. Problemet med Israels folk, de flesta av dem, inte alla men de flesta av dem, det var just det att de trodde att de kunde faktiskt hålla buden och lagen, och de sa det. Men Gud visste vad som fanns i deras hjärtan. De ville inte, de såg tillbaka till Egypten hela tiden. Och det var ju därför de fick lagen, för att deras hjärtan skulle avslöjas och drivas till Gud och till hans nåd. Därför måste Mose dö här, för han representerar lagen. Och så kommer Josua och tar över, och Josua får föra in folket i landet. Josua är samma namn på hebreiska som Jesus. Joshua, eller Jeshua, samma namn. Romarbrevet 10:4. Kristus är lagens slut. För Jesus uppfyllde ju lagen. Ordet slut betyder uppfyllelse, eller mål, eller slut. Jesus Kristus är lagens uppfyllelse, han är lagens mål, han är lagens slut. Till rättfärdighet för var och en som tror. Det är inte vi som behöver kämpa längre. Vi tar emot färdig, fullkomlig frälsning av nåd när vi tror på honom. Och det här tror jag är så viktigt. En fråga som Jesus ställde när det kom en laglärd till honom. Och frågar han hur man skulle få evigt liv. Och så säger Jesus, vad står skrivet i lagen? Vad läser du? För den här laglärde, han kunde ju buden som rinnande vatten. Han visste precis vad skrifterna sa, vad lagen säger. Men det är bättre översatt, Jesus fråga där, i 1917 års översättning. Där står det, hur läser du? Hur läser du skrifterna? Det är den stora frågan. Hur? Det är vad ordet betyder. För vi kan läsa Bibeln som en lagbok. Som vi försöker att lyda och följa. Och fortfarande bygga på vår egen självtillit. Som faktiskt är otro inför Gud. Precis som alla de här stridsmännen som dog. De dog av otro, säger Bibeln. Men vi kan också läsa Bibeln med den helige andes hjälp. Så att vi ser landet. Så att vi följer Jesus, lammet. Så att vi kommer in i löftena. I Kristus. För alla löften har fått sitt ja i honom. Det betyder att alla löften uppfylls i Jesus Kristus. Och därför har de också fått sitt amen i honom. De fullbordas i Jesus Kristus. Och så vill Gud att vi läser Bibeln. Så att vi följer lammet vart det går, vart det än går. Och att vi stöder oss på honom när vi kommer ut ur öknen. För jag tror att det är en förebild. En bild för oss alla som Guds folk. Att komma ut ur öknen. Inför den tid som ligger framför. I ändens tid innan Jesu återkomst. De två av de 12 spejarna som fick gå in i landet. De andra 10, de vägrade. De hörde till de här stridsmännen. Men det var 2, ni vet. Kaleb och Josua. Och deras namn betyder Kaleb. Det kan betyda flera olika saker, men det är troligt att det kommer av kollev. 2 hebreiska ord betyder hela hjärtat eller helhjärtat. Och Josua, det är ju Jesus eller Jeshua, Herren är frälsning. Helhjärtad för Jesus. Det är så vi kommer in. Så när jag läste det här så läser jag förstås, och ni kanske redan har tänkt på det, att det står ju faktiskt om nya stridsmän. När de nu skulle inta landet. Efter de här 40 åren i öknen. Det står faktiskt om nya stridsmän som skulle gå före folket och före arken och allt det här. Det står i 5 Mosebok, också Mose talar om där. Tappra stridsmän, beväpna er och gå över i spetsen för då det övriga folket. Och så tänkte jag, ja, det där var ju knepigt. Här står det om nya stridsmän. Vi vet ju innebörden, men kanske det finns någon liten hemlighet i hebreiskan. Och jag gick till grundtexten till hebreiskan och läste, jo, mycket riktigt, det är två olika ord för stridsmän. De första stridsmännen, de som dog i öknen. Det ordet, det betyder krigets söner eller krigets barn, krigets generation. Alltså de stridiga. Det är de som följde sin kötsliga natur. Ni ser bilden där. De var bundna av människofruktan. De vågade ju inte gå in. De såg fienderna. Men hade ingen förtröstan på Gud. Därför att de förtröstade på sig själva. Och det räcker inte på Guds väg. Det räcker inte för att komma in i löftena. Men de nya stridsmännen som nu får gå i spetsen. När man går till de här orden. Jag gick roten till ordet och roten till det ordet. Och såg att utrustningen, det var att vara ädel. Det finns betydelsen. Men stridsmännen, det betyder söner eller barn i vithet eller i vitt linne. Det är en väldig skillnad. Och det vita linnet, det vet vi vad det förebildar i Bibeln. Det är ju Jesu rättfärdighet. Det som det står i andra Korintherbrevet 5:17. En ny skapelse. Att vi alltså är en ny skapelse i Jesus Kristus. Vi är iklädda hans rättfärdighet. Vi är alltså sändebud för Kristus, skriver Paulus. Ett nytt sinnelag. Förnyelsen i våra tankar. Därför att vi är alla kallade att både se och smaka, gå in i landet, lära känna Jesus, få inta landet, få komma in i de löften som gäller oss varenda en som tror på honom och tillhör honom. Att lära känna hans kärlek. Och när de kom in i landet, då kan vi läsa om att allt var förberett. De behövde inte arbeta för någonting. Det fanns källor och det fanns bäckar och det fanns rinnande vatten och allt. Och det står om att de behövde inte i Egypten vara tvungna att trampa upp vatten och jobba och slita hårt. Men här fanns allt färdigt. Och det är en bild på Guds nåd och Guds godhet. Det är han som gör det. En sak skulle de komma ihåg till sist när de kom in i landet. Glöm inte Herren, står det. Glöm inte Herren, med andra ord. Glöm inte att ni har fått allt detta av nåd. Oförtjänt. Av Guds godhet. Av hans utgivande fullkomliga kärlek till er. Glöm inte att det var han som förde er hit. Och Jesus sa ju, förbli i mig så ska jag förbli i er. Glöm inte allt gott han har gjort. Kom ihåg hur han räddade dig ut ur och genom omöjliga situationer. Han kommer att göra det igen. Kom ihåg att han har lovat att vara med dig varje dag, alla dagar, in till tidens slut. Kom ihåg att han ska leda er, leda dig genom den tid som ligger framför, också genom den sista tiden tills han kommer tillbaka. Låt oss komma ihåg och leva i det. Och han ska föra oss in i det han har lovat. I sig själv. I Jesus Kristus. När vi följer honom in i hans löften för ditt liv. Och i hans löften för oss som Guds folk och som församling. Amen.